har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Martin Jonsson här från Spår. Vi på Third Ear Studio, vi gör inte bara poddarna Uppgång och fall och Skuggland, utan just också Spår. Och nu har vi låst upp det första avsnittet av vår senaste säsong för er här, så att ni kan höra det gratis. Vill du stödja vår journalistik och lyssna på resten av granskningen? Börja prenumerera på Third Ear Studio. Då får du full tillgång till Spår och alla andra program vi gör. Mer information hittar du i avsnittsbeskrivningen.
Här har vi någonting i en ganska liten ort som närmast kan beskrivas som ett mörker som börjar breda ut sig över Västernorrland. Lite Sagan om ringen typ, va?
Det här är historien om en polisjakt.
Det här är liksom ett never ending game liksom. Det kommer inte gå att vinna. Det är helt omöjligt.
En polisjakt som pågår i nästan 7 år.
Och i det liksom vakuumet som uppstod så tror jag att vi tappade lite koll på vart saker och ting var på väg.
I Västernorrland har ett kriminellt nätverk vuxit sig allt starkare.
Man fick aldrig lämna ut något nummer, aldrig nämna vid namn var grejerna kom ifrån.
Mannen som polisen jagar kallas Grizzly.
Han har varit vd för sitt eget lilla företag.
Polisen misstänker honom för att vara en av ledarna i ett nätverk som ligger bakom den ökade narkotikasmugglingen.
Sen kanske han har några delägare också som man ska dela pengarna med.
Och det ökade våldet i Västernorrland kring Härnösand och Kramfors.
Jag har personligt emot de här poliserna. Jag har ingen kommentar till någonting när det gäller.
Är det skälet till att du inte vill säga under förundersökningen? Du gillar dem inte.
Alltså jag har ju 12 tidigare narkotikabrott med de här poliserna som jag har blivit friad från. Ja. De har gjort exakt på samma sätt som de gör nu.
Men spåren av Grizzly går att följa långt ner i södra Sverige. Till Stockholm, Uppsala och Eskilstuna. Till och med ner till Spanien.
Ja, såklart man ska vara i Spanien. Varför ska man vara i Spanien? Därför att Spanien är Europas största hubb när det gäller narkotikasmuggling.
Men Grizzly klarar sig undan längre straff, gång på gång.
Det är ingen som golar på en sån där kille. Han har ju varit med och använt vapen förr.
För det är sällan de högst upp i narkotikanäringskedjan döms.
Det smäller ju överallt. Och vi är konstant tvåa. Inte tvåa så att vi liksom inte vet vad vi ska göra, inte så att vi saknar metoder, inte så att vi liksom är handikappade och inte förstår liksom hur vi ska hantera det här. Utan tvåa med utgångspunkt ifrån att vi har inte koll på den lokala lägesbilden tillräckligt bra. Och det beror på att vi måste flytta runt hela tiden.
Men det här är också en historia om kontroversiell bevisning.
Det är nu fritt fram att använda uppgifter från den krypterade tjänsten EncroChat som bevis i domstolar.
Där den svenska polisen plötsligt får tag på kriminell kommunikation i klartext.
Anom är säkert, va?
100%.
Det handlar om Anom, EncroChat och Sky ECC. Appar där de misstänkta länge kunnat tala helt fritt i skydd av krypterad mjukvara. Men som polisen till slut kunnat infiltrera. Resultatet? Över 2200 fängelseår har delats ut bara i Sverige.
Just nu pågår ett stort antal rättsprocesser och utredningar kring grova brott kopplade till gängkriminalitet i Sverige, där bevisningen delvis bygger på information från den krypterade tjänsten EncroChat.
Det här är alltså historien om ett sånt ovanligt fall, där en person i toppen fälls.
Du ville berätta lite själv.
Ja. Jag, den här anomen, telefonen. Jag vill erkänna att jag som har använt den. Och gjort den här 10 kilo amfetamin.
Det här är Spår, säsong 9. Jakten på Grizzly. Med Anton Berg och Martin Jonsson. Och som ni kanske redan vet så växer vår redaktion. I förra säsongen om Da Costa-fallet fick ni höra en ny röst i Spår. Maria Hansson Botin.
Och jag funderar på om det utifrån alltså de uppgifterna som finns i protokollet går så här, kanske tillsammans med värdare data från det här året skulle gå att säga någonting om hur länge de kan ha legat.
Den här säsongen har vi även börjat arbeta ihop med Eva-Lisa Wallin. Välkommen Eva-Lisa. Vad är det för fall vi kommer få höra?
Vi kommer få höra om en rätt stor polisinsats som genomfördes 2017-2018 en bit in på 2019 i Västernorrland. Framförallt Härnösand men även Sundsvall, Kramfors, Timrå och andra orter i Västernorrland. Där polisen såg hur våldet ökade, den öppna narkotikahandeln ökade och man helt enkelt försökte göra sitt för att stoppa det nätverk som man såg hade vuxit fram under ett antal år.
Och hur försökte man stoppa dem?
Man använde sig av någonting som man kallar för kriminalarboristisk metod. Det vill säga man började kapa grenarna på det här trädet eller nätverket utifrån och in till kärnan eller stammen då. Och dit räknas då Grizzly, en person vars fotspår vi går i.
Du är själv ungefär härifrån, från Sundsvall ju. För du har ju levt i det här utredningsmaterialet i flera månader nu. Hur har det varit att liksom komma tillbaka till där du kommer ifrån?
Den rätt välordnade uppväxt som jag hade, där såg inte jag särskilt mycket av den här skuggsidan. Och jag ser heller inte det idag. Nu är det rätt många år sedan jag flyttade ifrån Sundsvall. Men det har varit väldigt intressant att se den här liksom andra sidan på något vis och att förstå mekanismerna och också höra personerna själva som har varit i den här världen, kanske fortfarande har någon fot i den, berätta själva om hur de ser på det här.
Var ska vi börja jakten?
Vi börjar med att gå i Grizzlys fotspår kan man säga, och den historien den börjar faktiskt i Eskilstuna.
Hallå.
Hej, stängde de av övertåget?
Ja, jag tror det.
Direkt tjoff.
Ja, ja. Hej. Fint att se dig.
Jo, detsamma.
Bra att du kunde ta tid också.
Det är 4 år sedan eller?
5.
Är det 5 år sedan?
Ja, 5 år sedan är det. Gammal
som jag. Grizzly, han heter egentligen Björn. Och det är i Eskilstuna de första spåren av Björn finns. Innan Västernorrland, innan Spanien.
I början av veckan, för det tydligen ska börja regna på torsdag.
Det har varit svårt att hitta människor som vill prata specifikt om Björn. Vi söker de som skymtar i domar, förundersökningar, vänner i olika delar av landet. Men det är snudd på ingen som vill prata om honom. Även en del poliser duckar faktiskt frågor om Björn.
Nätverksnivå, fine, vill helst inte gå in på några detaljer kring enskilda individer i nätverket.
Lars Fransell är den enda som vill att ställa upp på band. Han kan inte svara för poliskollegor. Han är numera pensionär. Men han tror sig veta varför ingen av dem som står Björn nära kan eller vill prata.
Den här tystnadskulturen den har ju funnits i evigheter. Det är ingen som golar på en sån där kille. Han har ju varit med och använt vapen förr. Då är det tyst som gäller.
Lars Fransells poliskarriär, den är lika lång som jag är gammal, det vill säga drygt 40 år. Numera är han som sagt pensionär, men har jobbat både inom utryckningen och de senaste 20 åren som utredare av grova brott. Senast vi sågs var för 5 år sedan. Då jobbade jag för Sveriges Radio, P1-programmet i lagens namn, och vi åkte till en mordplats i Årby i Eskilstuna.
Kan du berätta, vart är vi på väg nu någonstans?
Efter ditt önskemål så vill du ju göra intervjun ner på brottsplatsen. Och dit är vi på väg nu. Får vi se om vi kan kliva ur i blåsten.
Då var jag här för att prata med Lars Fransell om ett ouppklarat mord. Nu flera år senare, så får jag höra från olika källor att det mordet, som då fortfarande är ouppklarat, det går att koppla till kretsen kring Björn.
Ja, det är ett sånt där miljonprogramsområde som byggdes runt 64-65 någonting. Jag vet inte hur många människor som bor där, men det är rätt många tusen faktiskt. Det är höga hus.
Björns liv, det är ett liv som är kantat av kriminalitet. Hans belastningsregister är på hela 7 sidor. 1998, när Björn är 13 år gammal, då har hans mamma kontaktat socialtjänsten för hon misstänker att Björns kompisar är missbrukare och kriminella. 2 år senare, då har han hoppat av skolan och vid millennieskiftet är han placerad i ett familjehem. Därefter fortsätter Björns kriminalitet i ett Eskilstuna där det samtidigt sker en eskalering. En framväxt av en ny typ av löst sammansatta nätverk.
Ja, det här börjar ju alltså så riktigt eskalera riktigt efter millennieskiftet. Då var det kriminella grupperingar som de kallas, politiskt korrekt. Men här i stan så var det inga fasta. Utan de var flyktiga mellan varann.
I socialtjänstens anteckningar om Björn från den här tiden kan jag läsa att han har rätt stökiga år med positiva drogtest, det är knivhot mot en skolkompis, han bor på familjehem och en socialtjänst som i februari 2002 lite uppgivet konstaterar att, citat, insatser enligt socialtjänstlagen var uttömda, slutcitat.
Den som hade mest knark och pengar, den fick ju polare från alla möjliga ställen som även har varit med bland motståndare. För oftast har det varit uppdelat i ett par stycken olika grupperingar som slåss om knarkmarknaden.
Våren 2002, då blir Björn tvångsplacerad på Bärby ungdomshem utanför Uppsala. 2003, året då han fyller 18, får han sitt första fängelsestraff på 3 månader. Och hösten 2006, då börjar Björns framfart även märkas i media som bankrånare.
Klockan är 10:30 och det här är nyheterna. 4 personer rånade Rekarnes sparbank i Torshälla för en timme sedan. De ska efteråt ha försvunnit i en bil.
Det är en torsdag i mitten av november 2006 vid 9:30 på morgonen som en ruta pangas på baksidan av lokalen som inrymmer Rekarnes sparbank i Torshälla.
Det är Lars Ransell vid Sörmlandspolisen.
09:33 på förmiddagen här så var det 4 gärningsmän som togs in på sparbanken i Torshälla.
Maskerade män tar sig in. En av dem med skjutvapen, en med kofot. En av männen är Björn.
Ja, det är ju ruskigt, sa jag. Ja. Så det är ju...
En av de 3 anställda gör 3 automatiska uttag på vardera 30 000 kronor och räcker över till en av rånarna. Någon av dem säger, jag går och startar bilen.
Hur känns det att något sånt här händer här igen då?
Det kan ju hända. Det händer ju var som helst, så det är ju för sig inte så konstigt.
Det hela är över på 2 minuter. Björn och de andra försvinner i en flyktbil. Några skott avlossas inte. Polisen Lars Fransell minns rånet.
Då fick vi fram så pass mycket uppgifter, för det var ganska färskt om att var flyktbilen hade tagit vägen.
Och att det gick rätt fort att få fatt på Björn och gärningspersonerna.
Och någon av poliserna fick för sig att den där bilen har jag sett där och där. Så att de åkte iväg till den adressen där de hade sett en liknande bil förut, och det var ju ute i Skiftingen, Salsidan. Och sen var det en, ja, det var inte efter boken direkt, utan en av konstaplarna gick för att knacka på dörren. Och någon öppnade och sen smalde ju. De satt och delade upp pengarna, eller såg man genom fönstret, källarfönstret. Våra spanare talade om att här vill jag bunta dem nu, som vi brukar säga. De har handbojor på ryggen.
Inom bara några timmar får P4 Sörmland rapportera om att rånet skett, vad vittnen sett och att polisen griper misstänkta gärningspersoner.
Sveriges Radio P4 Sörmland.
Klockan 13:30 här är nyheterna. 3 personer har gripits misstänkta för rånet mot Rekarnes sparbank i Torshälla i förmiddags. Polisen vill i nuläget inte säga hur gripandena har gått till eller vilka spår man har.
Björn och 2 andra grips på bar gärning och döms mot sitt nekande.
De tre männen, två från Eskilstuna och en från Torshälla, får 3 års fängelse för bland annat rån.
De inte tänker på de här odågarna, det är att det blir konsekvenser för livet för de här anställda där inne. Otroligt chockade och traumatiserade efteråt. Krakar. Uppskakande utav bara den för de där krakarna. Så att,
Björn börjar avtjäna straffet för rånet sommaren 2007. Det är hans första längre fängelsestraff. 3 års fängelse för rånet mot Eskilstuna Rekanes sparbank i Torshälla. Men...
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Även brott som narkotikabrott, rattfylleri, olovlig körning och brott mot knivlagen.
Det var ju kända busar. De höll ju på med det mesta.
Vad var det mesta?
Narkotika. Framför allt. Och lyckades skrämma folk. Och, ja, butiksrån. Så att det var ju fullfjättrade banditer. Det var de alla tre. Kända till namnutseende av de flesta poliser här i stan.
Under tiden på anstalt döms Björn för våld mot tjänsteman. Och samma år som han avtjänat straffet för rånet döms han till 2 korta fängelsestraff till. De här åren sker också en slags upptrappning av våldet i Eskilstuna. Utöver de löst sammansatta nätverken som Björn anses höra till finns också en närvaro av mer traditionella, hierarkiska gäng som Hells Angels.
Sveriges Radio P4, Sörmland.
2 Eskilstuna-bor med kopplingar till motorcykelklubben Hells Angels har anhållits för utpressning. De greps igår eftermiddag.
Ett nytt nätverk etablerar sig också under en kortare tid.
MC-gänget Black Cobra kommer från första början från Danmark där de etablerat sig kriminellt. Sedan har deras nätverk spridit sig till Malmö där polisen vet att de har ett 30-tal medlemmar.
Inslaget är från juli 2009. I Eskilstuna blir nu våldet allt grövre. Och från polisen ser man en ökad användning av skjutvapen. Det är i det här jäsande konfliktläget som Björn, enligt både polis och tidigare kriminella vi varit i kontakt med, verkar bygga en kriminell karriär. Lars Fransell ser honom som en del av de mer löst sammansatta nätverken, inte MC-gängen.
Ja, men de var ju med de här konstellationerna.
Utmärkt. Vilken av dem?
Ja, i de här konstellationerna. Det var ju flytande. Det var inte några fasta grupper, så att det var inte 2 gäng som krigade mot varandra så här, utan sen kunde någon flytta sig till nästa gruppering och det var hattigt. Det som jag sa, det som styrde, det var pengar och knarktillgången, vem man var lojal mot i de där konstellationerna.
Till slut får Spår, genom att dra en del tidigare kontakter och trådar, tag på en person som lärde känna Björn i Eskilstuna. Vi kallar honom Adam. Och för att skydda hans identitet har vi låtit läsa in hans svar från intervjun av en annan person.
Han var en av dem som aldrig knarkade. Allt var bara pengar för honom. Man kunde lita på honom.
Adam berättar att Björn och en annan kompis kring 2010 började sälja amfetamin.
Han har haft tur genom åren. Han har sluppit undan.
Björn ska också ha smugglat in Subutex, som används för att behandla heroinmissbrukare. Och så småningom börjar han och kompisen också sälja cannabis. Det går bra, Så bra att Björn själv enligt Adam har planer på att själv börja odla. Även om Björn verkar ha tagit droger i tonåren så är läget nu när han är i 25-årsåldern annorlunda. Det menar i alla fall Adam.
Han är extremt driven. Om han hade lagt ner sin energi på annat så hade han kunnat bli företagare. Otroligt duktig på att nätverka, skaffa nya kontakter och sånt. Säger han en sak så står han vid det.
Men enligt vår källa Adam skärde sig sen efter en tid mellan Björn och hans kompis. Det här har vi inte fått bekräftat från någon annan person.
Söker du uppgiften från folkbokföringsregistret?
Ja.
Då kopplar jag dig till en handläggare.
Men klart är att Björn flyttar från Eskilstuna och norrut.
Varför försvann liksom Grizzly? Varför flyttade han norröver? Tror du?
Nej, men det var väl... Han var nog lite grann för välkänd här. Och sen kanske han har gjort sig omöjlig med någon annan bandit.
Tidigare polisen Lars Fransell igen.
Och tycker att nej, jag får sticka härifrån och starta upp min rörelse någon annanstans. Det kan jag tänka mig att det är lite grann så det går till.
Men det är inget du har hört något om, men det är en spekulation?
Nej, det har inte. Det är spekulation, ja. Men så brukar det gå till, att man flyter iväg ibland. Då.
Välkommen till skatteupplysningen.
Ja, men hej, Eva-Lisa heter jag. Jag skulle vilja kolla vart personen har bott tidigare.
Han är utvandrad sedan 2020-11-19 till Spanien då.
Just det.
När han försvann utomlands, då bodde han i Härnösand.
Att vara lite för välkänd av polisen som Fransell pratar om innebär också att polisen är på en. Tar de chanser som ges att stoppa bilen, kontrollera en på stan eller på krogen. Det här kan också delvis utläsas i de olovliga körningarna som Björn döms för. Det här ser också Lars Fransell som en möjlig orsak till att Björn faktiskt flyttar. För när Björn lämnar Eskilstuna har han jobbat upp sig.
Ja, han var en bit upp den där konstellationen. Han var på tal rätt ofta att nu är han på gång här. Men han hade ju underhuggar åt sig som springpojkar och grejer, så att han var ju... Han hade jobbat sig upp där med tanke på tidigare brottsregister. Han hade ju lite högre rang än de här småpojkarna i tonåren. Så han var med och styrde och ställde där. Det var han. Så mycket minns jag.
Och före det då?
Då flyttade han in 14.05.07 i Veja.
Björn och hans kompis ska senare lappa ihop sin vänskap. Det märks om inte annat i chattar från senare års förundersökningar. Men även källor inom polisen och Adam bekräftar det. Så 2014 flyttar Björn norrut. Han är folkbokförd först utanför Kramfors och senare i Härnösand. Exakt varför han flyttar hit, det vet vi inte.
Okej, och före det?
Då var han skriven utan känd hemvist, så då hade han inte skött sin folkbokföring ordentligt.
Och även om det är i Västernorrland Björn bor, så syns han enligt vår källa Adam mycket i uppväxtstaden också.
Han åkte ner till Eskilstuna i vart fall varannan vecka och Stockholm och hade möten. Det var rökaffärer han hade till störst del. Han pratade om att det var så lätt att tjäna pengar där uppe.
Men Björn blir direkt känd av polisen uppe i Västernorrland också. Senaste 4 åren har hans belastningsregister bara fyllts på med olovliga körningar, inget grövre, heller inga våldsbrott. Ändå misstänker polisen att han gör betydligt mer än bara köra bil utan körkort. Ett år efter att Björn flyttat norrut är han en av de misstänkta i en stor spaningsinsats hos polisen. Hösten 2015 spanar polisen i Västernorrland mot ett flertal personer som misstänks för organiserad narkotikabrottslighet. Polisen har telefonavlyssning och även fysisk spaning. Och man tar också hjälp av kollegor i Eskilstuna, Stockholm och Uppsala. Polisens utredning tyder på att narkotika fraktas norröver. Och ett flertal personer misstänks vara involverade. En av dem är Björn. Och insatsen kallas Björn 6. Den 22 oktober 2015 möter en polis som jobbar med Björn 6 en Audi A7 strax söder om Kramfors där Björn bor. Bilen kör fort. Så misstänkt fort att polisen gör en slagning och får upp ett intressant namn. En syster till en av männen som syns med Björn. Polisen vänder för att se var bilen tar vägen. Några minuter senare hör han över polisradion att Björn går in i sin bostad, bärandes på en större kasse. Polisen bestämmer sig för att slå till mot huset där Björn befinner sig, men man inväntar förstärkning. En av poliserna som kallas till insatsen möter då en mörkklädd man på moped. Senare ska han förstå att det förmodligen var huvudpersonen som lugnt åkte iväg i motsatt håll. Den första polisen som går in i huset känner lukten av marijuana, och på övervåningen blir lukten allt kraftigare. Toalettdörren står öppen och på golvet ligger cannabis utspritt. Det verkar ha spolats ner en del i toaletten. Totalt är det närmare ett halvt kilo som hittas i hemmet. Björn är inte hemma, däremot hela hans familj.
Polisen i Västernorrland håller på att nysta upp en stor narkotikahärva med 13 personer inblandade. 9 av dem är från Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik och åtalas nu för att ha skaffat och förvarat kilovis med narkotika.
Och här hittar vi de första spåren i polisens alla utredningar på att Björn inte bara är en vanlig småkriminell. I polisförhören som hålls med honom står att han, citat,
anses vara en central person i en organisation där han befattar sig med en större mängd narkotika.
Men det här förnekar Björn. I förhören om narkotikan som hittas i hans hem säger Björn att han aldrig ingått i en organisation i hela sitt liv och aldrig ett gäng heller. Även om han medger att de exakt 424,3 grammen cannabis som hittades hemma hos honom är hans. I ett av de första förhören påstår Björn att cannabisen skulle användas för eget bruk. Den förklaringen köper inte åklagaren. Operation Björnsax leder istället till att Björn och ytterligare 6 personer åtalas för att, citat,
i Eskilstuna, Stockholms och Västernorrlands län uppsåtligen och olovligen tagit befattning med 1706 gram amfetamin och 1935 gram cannabis, vilket är narkotika. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk och förfarandet har varit ägnat att främja narkotikahandel.
Björn ses som beställaren av narkotikan och så har polisen identifierat ytterligare transportörer och köpare. För Björns del leder det till fängelse i 1 år och 2 månader. Björnsax kommer vara den första operationen i Västernorrland riktad mot Björn. Operationerna tar tid och involverar även poliser i Sörmland och Stockholm. Björnsax kommer följas av ytterligare 2 insatser. Nästa kommer heta Triss. Då har antalet huvudmisstänkta krympt. Då är Björn en av 3.
Det är 4:30 nyheterna i P4 Västernorrland. Operation Triss, då polisen i Härnösand samarbetar med andra myndigheter för att komma åt den grova narkotikabrottsligheten, ser ut att ha än en gång varit lyckosam.
2018, då kommer Björn inte längre bara vara Björn. Han har gjort sig ett namn i Västernorrland. Nu kommer han att kallas Grizzly. Så här skriver polisen i ett PM.
Underrättelsetjänsten gör bedömningen att Björn sannolikt kallas för Grizzly. Smeknamnet är inlagt som ett alias i det allmänna spaningsregistret sedan 2018.
Men frågan är om jakten på den här mannen i skuggorna, jakten på Grizzly, gjort att polisen fått ett tunnelseende. Det menar i alla fall hans advokat, Elsa Andersson.
Det som jag övergripande reagerade på i det här målet var ju att det fanns ett väldigt tydligt personligt fokus gentemot min klient och liksom i delar närmast någon typ av demonisering av honom på ett sätt. Man hade initialt redan innan man grep honom jag tror att man hade gjort någon typ av förstudie eller förinsats där man då hade formulerat en hypotes som gick ut på att Björn då skulle vara en central aktör inom den organiserade narkotikahandeln i Norrland och att han hade tillgång till våldskapital och liknande. Det finns ju liksom ett fenomen som innebär att när man har en tydlig hypotes så söker man efter information som bekräftar den hypotesen. Och jag känner att så var väl lite grann fallet här.
I nästa avsnitt av Spår.
Våldsbrott stiger med 30-40% på ganska kort tid. Det börjar figurera skjutvapen i kretsar som man inte har sett förut.
Vi hittar en av Grizzlys nära medarbetare.
Ja men hej, Eva-Lisa Wallinar.
Tjena Eva-Lisa.
Mannen är dömd för att ha sålt droger samtidigt som han jobbade som drogbehandlare och med barn som behöver hjälp för att komma ur sitt missbruk.
Hej, hur står det till?
Sitter och gör något olagligt precis. Pratar telefon med dig. Kör bil.
Och så möter vi dem längre ner i näringskedjan vars liv förändrats av drogerna som de högre upp smugglat in.
Var han farlig? Hotfull?
Nej, alltså inte. När jag träffar han har han varit hotfull. Men jag har hört andra säga som sagt att han var hotfull. Men jag tycker det är en bra egenskap.
Varför det?
Jo, men i de kretsarna är man tvingad att vara på ett visst sätt. Annars blir du överkörd, då blir du uppäten.
Spår görs av Anton Berg
och Martin Jonsson
och Eva-Lisa Wallin.
Exekutiv producent på Third Ear Studio är Anna Åkerlund. Ansvarig utgivare är jag, Martin Jonsson.
Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Ear Studio.
Arkivljuden kommer från Ekot, Sveriges Radio, P4 Sörmland och P4 Västernorrland.
Vill du komma i kontakt med Spår? Hör av dig till oss på sociala medier.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.